Jag är ordförande i Lidlösa Bomasten och Fridén i Vatt. Och jag skulle på fondens ledare hälsa välkomna till dagens seminarium. Ett särskilt välkomna vi har riktat till gästerna i vår panel, som vi kommer se senare, och det är Sofia Nyland. Och det är Jan Lidén och Peter Wolodarski. Övriga paneldeltagare, Cecilia Stegby och Carl Bildt, de ingår i fondens styrelse, så de är här och känns det steg här. Men de kan också vara ganska välkomna. Fonden instiftades av Moderata Samhällspartiet för idag 10 år sedan efter Göstas bortgång. Fonden har som syfte att dels dela ut stipendium till den som har särskilda insatser i den liberala konservativa idédebatten med troligt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi, och dels att ordna seminarier i dessa frågor som exempel idag. Tidigare här är nummer 4 i seminarieserien, och tidigare tema för fondens seminarium har varit rätten att äga, välståndets fundament, rättsstat eller välfärdsstat och välfärdsstaten och den frivilliga sektorn. Stipendiater har vi haft Nils Karlsson, Niklas Sjöberg och Marie Sarella. I år har som sagt seminariet temat konst och regera. Och vem som blir årets stipendiat kommer vi avslöja senare ikväll. Yttersta mål för varje parti måste vara att komma i regeringsställning och få genomföra det som man har i sitt program och samtidigt bibehålla väljarnas förtroende. Låt oss blicka tillbaka cirka 30 år i tiden och se hur utvecklingen har varit. I samband med valet 71 så infördes då inkomningslagen, och den första perioden så blev det en socialdemokratisk minoritetsregering som vi stöttade sig på BPK och Vänsterpartiet. Vid valet 73 så blev det då den här lotteririksdagen, det är helt jämnt mellan blocken, och där fick då en socialdemokratisk minoritetsregering att stöta sig på Fru Fortuna också, utöver Vänsterpartiet då. Vid valet 76 så blev det en borgerlig majoritet. Och då tillträdde den som ofta benämns den första borgerliga regeringen. De hade kanske inte direkt en problemfri existens. Därför har det då växlat ett antal olika majoriteter i riksdagen sedan den tiden. Om vi ser sedan 71 så har vi haft totalt 12 val. Och i 4 av de valen så har vi haft en borgerlig majoritet. Det borgerliga blocket, de har lyckats bibehålla sin majoritet över ett nytt val, en gång. Men den socialdemokratiska blocket, den socialistiska blocket, lyckats bibehålla sin majoritet i 3 perioder i rad och i 2 tillfällen. Och då kan man kanske säga att så tillvida statistiskt sett så har det socialistiska blocket lyckats bättre i konsten att bibehålla väljarnas förtroende. Om man sedan ser till antalet regeringar, så har de 4 valperioderna, man inkluderar även den nuvarande, med borgerlig majoritet fram till dagen inbyggt 6 olika regeringar, beroende på att vissa partiskiljande frågor ledde till samarbetet. Den socialistiska socialdemokratiska regeringen har sedan 70-talet varit minoritetsregeringar som har haft trogna stödpartier. Vid ett tillfälle så brast stödet för att sedan snabbt återställas. Och man kan fråga sig om det borgerliga blocket sammantaget var svårare att klara av konsten att regera. Gemensamt för tiden efter inkammaringsdagens införande är att ingen regering kan bygga på ett enda partis majoritet i riksdagen. Utan det utgjorts koalitionsregeringar eller minoritetsregeringar relativt hårt uppknutna stödpartier. Detta har ökat behovet av kompromissande och resulterat i mindre klara linjer i politiken. Och man kan fråga sig vad det är fokus att upprätthålla en regering eller hålla fast i ett partis ideologi. Det är det som var frågorna mycket i samband med de borgerliga regeringarna sammanhållet. Och inför valen söker givetvis varje parti naturligt profilera sitt eget program för att i en eventuell senare regeringsställning eller egenskap av styrtrum tvingas till en annan politik med åtföljande risk för svekdebatten som givet understöds av press och media och som resulterar i besvikna väljare. Detta leder till att väljare variera mellan olika partier mer än tidigare. Sen kan man fråga sig om de större svängningarna är en fördel för demokratin eller en nackdel. Sammantaget så är nog konsten att regera i dagens samhälle mycket mer komplex än tidigare. Dagens seminarium kan förhoppningsvis belysa frågan utifrån olika aspekter. Inte minst mot bakgrund av att några av deltagarnas egen involvering under en längre tid i olika regeringar. Till detta har vi valt att i panelen har personer utan någon större distans som inte har behov att försvara en tidigare position. Men innan jag startar själva seminariet så vill jag lämna över ordet till Peter Rydert som är vd i Handelskammaren och som hälsar välkommen till detta hus. Och detta hus har även det kopplingar till Gösta och hans insatser för näringslivet primärt med fokus på Stockholm.
Väldigt varmt välkomna till Handelskammaren. Det är alltid roligt att vi såg vårt hus och att medverka till att det förs spännande diskussioner och evenemang som är roliga här. Och det är extra roligt givetvis då att hälsa välkommen till ett seminarium med Gösta Ullmann-fonden. För det här var Göstas arbetsplats under många år. Och det var här han hade, med hans egna ord, det bästa jobb man kan ha. Det är också spännande att ämnet för dagen handlar om konsten att regera. Själv har jag haft förmånen att arbeta mycket nära tre eller kanske till och med fyra moderata partiledare. Och med två av dem, eller i någon mening alla fyra eller fem, i borgerliga regeringar. Gösta var den första. Av honom har jag lärt mig väldigt mycket. Och med dagens ungdomsfixering så kan det kanske också vara dags att reflektera över det faktum att Gösta egentligen började sin politiska karriär när han hade blivit lika gammal som Karl är idag. Eller jag med för den delen. Eller han. Det kan åtminstone ge lite perspektiv för Fia och Sofia.
Tack.
Ja, man menar alltså. Göstas främsta styrka var nog inte att regera, men han var en lysande oppositionspolitiker. Och det är inte utan att man saknar honom extra mycket en dag som idag, när vi måste, om vi orkade, gjorde det. Lyssnade på en bitvis ganska, tycker jag, infantiliserad partiledardebatt. Var fanns Göstas intellektuella och analyserande ansats? Var fanns ideologi? Var fanns visionerna? Jag vet inte, jag hittade dem. Jag minns väl när jag fick erbjudan att bli vd på Handelskammaren efter valet 1994. Jag var då så lyckligt lottad att jag hade flera jobbalternativ att välja mellan, så jag frågade ett antal människor vad som omdömde att man regnade högt om råd. Carl tyckte att det där, det minns du säkert, du tyckte att det där med generaldirektör och landshövding och sånt där, det var ju inte speciellt intressant. Men på Handelskammaren så skulle man kunna medverka till att sätta Östersjöregionen i ett fortsatt fokus, det tyckte du kunde ha. Gösta blev entusiastisk och sa att jag bara inte fick lov att tacka nej. För Handelskammaren borde åter bli den kritiskt granskande och analyserande näringslivets röst som han då tyckte saknades. Under min tid på Handelskammaren så har jag, som alltid, försökt följa mina tidigare chefers råd. Och dessutom knutit en annan av dem till kammaren som så kallade senior advisor, som det är på den svenska. Handelskammarens arbete ska präglas av kompetens, konsekvens och kontinuitet. Och jag hoppas och tror att Gösta skulle ha gillat också dagens handelskammare om han hade fått vara med. Han skulle också ha gillat sammansättningen av dagens panel, valet av ämne och givetvis valet av plats. Och jag tror att han sitter i sin himmel och ser ganska nöjd. Så en gång känner jag alla väldigt välkomna hit. Och nu tar Johan och Peter över och ser till så att fortsättningen får den höjd som Gösta hade velat se.
Tack så mycket Johan, jag ska fatta mig kort för att
för möjligheten att få leda det här seminariet. Det känns extra roligt en dag som denna när många kanske har lyssnat på partiledardebatten och vi befinner oss i ett politiskt skede där det är väldigt mycket fokus just nu på kortsiktiga politiska fenomen, dagspolitik. Och att då ägna en timme eller två till att tala om politiken i ett historiskt och framtidsperspektiv, både och. Att vi kommer både att blicka tillbaka, se på dagens läge och titta framåt. Och vem är mer lämpad egentligen att introducera det här ämnet än en person som varit med under samtliga borgerliga efterkrigstidsregeringar? Carl Bildt, utrikesminister i nuvarande regeringen som var med från 76 och framåt i de olika borgerliga konstellationerna. Jag tänkte lämna över ordet till dig för att börja med och sen kommer jag lite senare med paneldiskussionen. Men först Carl Bildt, varmt välkommen till seminariet.
Tack Peter, och jag får säga att jag har gjort mycket, men jag har aldrig varit anställd på Stockholms Handelskammare, man får tillägga ännu. Jag har fått klart för mig att detta är på många sätt centrum i rätt mycket av olika typer av verksamhet. Peter ser väldigt nöjd ut. Min uppgift är att säga någonting som på samma sätt som Peter, den andra Peter, sa. Ska göra det vi brukar göra på de här seminarierna, gå tillbaka kanske till, lite till de längre perspektiven, kanske lite till idéerna, lite bort från det kortsiktiga, lite till dagsaktuella, det som Gösta var så intresserad av och ägnade sig mycket. I det korta perspektivet, om vi tittar på Sverige, så är det alldeles uppenbart att vi just nu befinner oss i en mycket gynnsam situation från alla tänkbara utgångspunkter. Det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Europa, en del av detta Europa, har aldrig varit friare, aldrig varit säkrare, aldrig varit fredligare än vad det är idag. Vår generations viktigaste uppgift på detta område förblir att steg för steg bygga den successivt allt starkare och allt bredare europeiska freds- och samarbetsordning som inte bara säkrar dessa förhållanden under generationer framöver, utan också gör detta vårt gemensamma Europa till en allt starkare kraft för fred, frihet och försoning i världen i serien. Om det är jag möjligt ännu mer övertygad idag än vad jag var för några år sedan. Men det må hända ämnet för ett separat samfund. Men vår goda situation gäller också om vi tittar på vår ekonomi just nu. Vi befinner oss ett år in i den fjärde borgerliga regeringen som jag på ett eller annat sätt har arbetat i. Och väldigt mycket är ju annorlunda nu. Skattetrycket sjunker eller sänks nu ner till de lägsta nivåer vi sett på 3 decennier med undantag av det enstaka året 1994. I år sänks skatten med nominellt cirka 42 miljarder kronor. Skatten på arbete riktigt sänks med cirka 34 miljarder kronor. Då skatten på kapital, lika viktigt för företagande och tillväxt långsiktigt, sänks med cirka 11 miljarder kronor. Våra jobbskatteavdrag innebär en skattesänkning på inkomsttagarna med cirka 40 miljarder kronor. Det är stora siffror och det är därmed stora åtgärder. Och stora åtgärder får åtminstone på sikt nästan alltid också stora effekter. Vi ser nu hur jobben kommer bredare och starkare i svensk ekonomi än vad någon av oss någonsin har varit med om. Och det innebär rätt mycket. Och det är efter ett decennium på arbetsmarknaden när ju ett rätt plågsamt utanförskap börjar bita sig fast och till och med accepteras. Storleksordningen är 1 miljon människor som på ett eller annat sätt var utanför den reguljära arbetsmarknaden med alla de långsiktiga risker för ett delat eller till och med söndrat samhälle som ligger i en sån situation. För knappt 2 veckor sedan så var jag nere i Lund på Akademiska föreningen på en studentafton tillsammans med Torbjörn Ferdin, Ola Ullsten och Ingvar Carlsson. För att Ulf Adelsson hade också smugit sig in. Han hävdade att han var nödvändig i sammanhanget som moderator. Och det är möjligt att så var fallet, där var han i alla fall. Men tanken var ju att vi från våra lite olika utgångspunkter skulle diskutera förändringar i regerandets förutsättningar under det senaste halvseklet eller så. Och det jag underströk då, och som jag bara vill lyfta fram idag, det är ju den alldeles avgörande förändring som är europeiseringen och globaliseringen av vårt politiska och av vårt ekonomiska liv. Går vi tillbaka till 1976 och regeringsskiftet då, så fanns de där frågeställningarna knappt alls egentligen, över nu driver det lite, men fanns knappt alls i den verklighetsbild som vi opererade med. Då trodde sig rätt allmänt att världen var någonting vi kunde hålla på ett visst avstånd och hantera möjligtvis med ett eller annat kraftfullt uttalande. Vi hade sagt mycket om sånt som hände väldigt långt borta, till exempel i Vietnam. Men vi vågade knappt säga någonting om vad som hände helt nära i det sovjetiska väldet. Hanoi låg mycket närmare än vad Riga gjorde. Och på det ekonomiska området så hade den så kallade överbryggningspolitiken de närmaste föregående åren varit ett uttryck för en tro att världen kunde egentligen stängas ute från Sverige och vi kunde gå vår alldeles egna lilla väg. Det gick självfallet inte alls. Vi var på väg in i ett skede av väldiga globala förändringar, även om det skulle ta sin tid innan det där blev riktigt uppenbart och riktigt tydligt. Det var först 1979 som de avgörande kinesiska reformerna under Deng Xiaoping inleddes, och det skulle dröja till 1991 intill dess att Sovjetunionen också formellt förpassades till historiens skräpkammare. I mitten av 1970-talet befann vi oss fortfarande i slutskedet av den socialistiska illusionens sista sommar i vår samhällsdebatt. Om vi förflyttar oss fram till 1991 hade redan mycket funnit att förändras. Det globala liberala systemskiftet hade tagit sin början. Vi började bara känna av effekterna av ett nytt Kina. Politiken hade lagts om i mer liberal riktning i det ena västlandet efter det andra. De socialistiska systemen i vår egen del av världen höll bokstavligen på att vältas över henne. Då hade vi länge argumenterat för att Sverige skulle överge den där farliga tanken på att vara någon slags tredje väg mellan kapitalism och kommunism. Vi hade argumenterat för det som med en betydande förenkling kunde kallas den europeiska vägen. Vi vill se Sverige som en nation i Europa. Det är idag en tanke som är så konventionell att det är förvånande att den då kunde vara så kontroversiell som den faktiskt var. Den regeringsperioden, 1991-1994, inramades av dess första proposition om avskaffande av löntagarfonderna och dess sista stora proposition om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen, symboliskt nog. Plus att utförslöpande utförsbacken i ekonomin hade bytts mot att vi tog oss upp igen, även om det återstod en bra bit att ta oss upp hela vägen. Mot slutet av den där perioden minns jag att jag talade om möjligheten och förutsättningarna för att Sverige kunde gå in i en gyllene period. Bakgrunden var såväl de förändringar som successivt då hade skett i vår ekonomiska och vår samhällsstruktur, steget in i den europeiska unionen, och den globala liberala omvandling som då hade börjat skjuta fart riktigt och rätt till tekniska och vetenskapliga revolutionen ska man ändå läggas till detta. Och bättre för Sverige har det också gått sedan dess. Kan man diskutera om varför, så att The Economist härom veckan hänförde en stor del av ansvaret i just de systemförändringar som vi gjorde i början och mitten av 1990-talet. Det hade sin betydelse, men det globala sammanhanget har självfallet också har spelat sin alldeles avgörande roll. Åren sedan dess har inneburit avgörande förändringar i förutsättningarna för Sverige i många avseenden. Redan då, länge, så berömde vi oss av att ha en internationellt utomordentligt integrerad ekonomi. Och vi såg detta att vi var en utrikeshandelsnation som med rätta förutsättningen för våra ekonomiska framgångar och den välfärd som var en integrerad del av vårt samhällsbygge. Då låg exportens andel av vår ekonomi på en bit under 30%. Rätt imponerande i ett bredare perspektiv, men också slående när man tittar på siffrorna att den där exportandelen 30% av BNP 1990, det är samma andel som det var 1890, 100 år tidigare, i ett tidigare globaliseringsskede. Sedan dess har då utvecklingen varit dramatisk. Idag ligger exportens andel av vår ekonomi är strax över 50%. Vi närmar oss en fördubbling av internationaliseringsgraden av vår ekonomi på bara ett par decennier. Aldrig någonsin tidigare har vår ekonomi internationaliserats i sån rasande snabb takt som vi sett under skedet sedan mitten de facto av 1990-talet. Och det där förändrar tillsammans med medlemskapet i EU nästan allting som vi sysslar med. Idag handlar arbetet i politiska församlingar, det kan vara regeringen eller det kan vara riksdagen, till en allt större del om olika aspekter av vårt medlemskap i den europeiska unionen. Det politiska styrandets europeisering är en högst levande realitet. Och idag handlar arbetet i företag till en allt större del om olika aspekter av den accelererande globaliseringen. Det ekonomiska livets globalisering är på samma sätt en högst levande realitet. Det finns förvisso alla möjliga och omöjliga typer av mörka moln på himlen. Bakåtblickande provincialism, destruktiv protektionism, våldsinriktad fundamentalism. Den alltid befintliga risken för att oron över förändringar leder till att någon revolterar mot det öppna samhället och den öppna ekonomin, den öppna världen. Och vår uppgift är ju, förutom att visa vägen framåt, att försöka skingra de där mörka molnen. Trots utmaningar så förblir jag en optimist om möjligheten att också i framtiden klara av den uppgiften. Och därmed är jag övertygad om att det bara står i början av den utveckling som vi sett börja bryta fram under de här senaste decennierna. Tyvärr kan man väl säga saknas ofta insikten i det offentliga samtalet om att det förhåller sig på de här sätten. Jag oroas över att parallellt med europeiseringen av det politiska styrandet och globaliseringen av det ekonomiska livet har vi sett en tilltagande provincialisering av det som internationell debatt eller bilden som tecknas av vårt samhälle i det som i internationell debatt brukar kallas MSM, mainstream media, och som klart präglar mycket av verklighetsbilden som finns ute i samhället i stort. Och därmed finns en tilltagande och bekymmersam risk för att vi ser en losskoppling mellan denna del av det offentliga samtalet, offentliga dialogen och den faktiska samhällsutvecklingen, oavsett vi talar om det politiska styrandet eller om den ekonomiska utvecklingen. Medieforskaren Kent Asp hade en intressant artikel i Dagens Nyheter härom veckan, där han ansåg sig kunna visa med sin forskning hur media ses som allt mer drivna av sina egna försök att sätta sin egen agenda i olika frågor och att detta lett till, värt att notera, att de förlorar allt mer i förtroende hos den allmänhet som även de ytterst är satta att tjäna. Men den artikeln passerade förbi utan någon som helst tillstyrelse till uppmärksamhet. Det var väl något våldsdåd någonstans som ansågs vara av någon större betydelse. Och i förra veckan presenterade regeringens globaliseringsråd sin första rapport för offentligheten. Den visade mycket tydligt på den nya verklighet som vi idag lever i. Och jag vill hoppas att den ska få den uppmärksamhet som den faktiskt förtjänar. Om uppgiften i början med 90-talet, som jag sa, var att skapa förståelse för att Sverige var en nation i Europa, så tror jag att man idag kan formulera uppgiften som att skapa förståelse för att vi är en kommun i världen. Och att inse att det ytterst handlar om att göra vårt land så attraktivt som möjligt För kunnande, det är kunnande och den kreativitet som ytterst är det som bygger framtidens välstånd. Vi måste helt enkelt se till att vårt land är en kunskaps- och kreativitetsnation på den europeiska och på den globala utvecklingens allra yttersta framkant. Ingenting annat än det borde vara gott nog för Sverige. Det kommer att kräva nya satsningar, inte minst på skola, på utbildning och på forskning. Just nu är fokus i denna regeringspolitik på att med en ny jobbpolitik som faktiskt fungerar, och det gör den, bryta utanförskapet och se till, för att låna en formulering, se till att alla kan vara med. Men i det längre perspektivet kanske dess allra viktigaste framtidsinsatser kommer att vara en skolpolitik för kunskap, ett utbildningssystem för kvalitet och en forskningssatsning som gör det möjligt för vårt land att öppna upp nya horisonter mot framtiden. Och allt detta måste ske mot den europeiska och internationella bakgrunden. Vi är en nation i Europa och en kommun i världen. Vi ser hur en gemensam Europavaluta skapar nya ekonomiska möjligheter. Man räknar med att införande av euron har lett till att varuhandeln mellan euroländerna ökat med 26% mer än vad som annars skulle ha varit fallet under relativt kort period. Och vi har som randnation till detta en möjlighet att surfa åtminstone på delar av det. Vi ser hur den öppna världshandeln leder till en snabbare minskning av fattigdomen än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Vi fokuserar ofta i politiskt agerande och politisk debatt på allt det som återstår att göra när det gäller att förbättra vår värld. Men vi ska inte glömma bort att det nu finns högst reella möjligheter att klara det ytterst ambitiösa så kallade millenniemålet, att halvera fattigdomen i hela världen mellan år 2000 och 2015. Aldrig förr har fattigdom tagits bort ur människors verklighet snabbare än nu. Vi ser samtidigt nya utmaningar växer sig allt starkare. Klimatfrågan kanske den allra viktigaste av det. Och den är inte alldeles ny för oss. Förmodligen är det praktiskt taget ingen som minns när vi moderater i maj 1988, 18 maj har jag kontrollerat, presenterade en rapport om en seminarium om de faror som beroende av fossila bränslen kunde komma att utgöra för vårt framtida klimat. Och visste man kanske inte fullt så mycket, men vi var alltid nyfikna på framtiden, så vi sa, här kan komma att ske någonting. Och den politik som var inriktning då, att börja bygga en massa stora kolkraftverk, tyckte vi mot denna bakgrund var mindre lämplig. Ingen uppmärksammade egentligen då, och alla har nästan glömt bort att vi faktiskt var först med klimatfrågorna och varningen för detta. Hade vi misslyckats i ambitionen då och Socialdemokraterna lyckats, så hade vi väl sett de där kolkraftverken stå tuffa och tuffa runt om i landet idag med alla de konsekvenser som vi hade först. Att vi var först med att försöka peka på denna fråga var ingen tillfällighet. Därför nyfikenheten på det nya och förmågan till förändring i förändringarnas tid, det är någonting som vi har försökt under lång tid att stå för. I den meningen så kan man ju säga att det har alltid funnits nya moderaterna, om det så annat som integrationen i Europa, om internetrevolutionen, om AIDS och HIV, om klimathotet eller om den nya jobbpolitikens enorma betydelse. Förändringarnas tid är inte förbi. Min favoritbok just nu, man har alltid en bok några veckor eller så, tills man hittar en ny, fast den här just nu pågått i 2 veckor. Det är den förrätta amerikanska centralbankschefen Alan Greenspans rätt intresseväckande bok, mycket intresseväckande bok, om den globala omvandlingens betydelse på det ena området efter det andra. Hans bok är inte, vilket man skulle kunna tro, den ekonomiske teknokratens torra minnesanteckningar. Ständigt återvänder han i skildringarna av det globala skeendet till betydelsen av de grundläggande värderingarna och de grundläggande idéerna i denna omvandlingens och turbulensens tid. Den ideologiska kompasskursens absolut avgörande betydelse går som en röd tråd genom hans skildring av sin centrala position mitt i den accelererande globaliseringens omvandlingens tid. Och bara avslutningsvis för att citera vad han skriver i sin avslutning. The evidence, as best as I can read it, suggests that for any given culture and for any given level of education, the greater the freedom to compete and the stronger the rule of the law, the greater the material wealth that will be produced. Och the global economy, which must move forward if the world standard of living are to continue to rise and poverty to retreat for mankind, requires capitalist safety value in the form of democracy. Och så är det i alla dessa hänseenden. I allt det som förändras i politikens, det politiska styrandets europeisering, i det ekonomiska livets globalisering, så ökar nog betydelsen av det som inte får förändras i form av grundläggande idéer och grundläggande värderingar. Kanske kan detta tjäna som lite av vägledning framöver och möjligtvis också lite inspiration för diskussionen. Tack.
Innan vi släpper in de andra i diskussionen så kan jag hänga på med ett par frågor. Du tecknar här bilden av en europeisering av politiken parallellt med internationalisering av ekonomin. Och du som nu har varit inne i regeringskansliet i Sverige under 70-talet, 90-talet och nu 2000-talet och kom in i regeringskansliet 6 oktober förra året. Vad var den viktigaste skillnaden som du såg i det regeringskansliet mot den här bakgrunden jämfört med när du var inne senast 1994?
Just det regeringskansliet jag har mest vagn av vad som inte hade förändrats. De hade inte bytt ut datorerna sedan 1994, inte många av alla datorer, men det är sidan som är. Men in det, så går vi på oss på regeringskansliet, för inredningen och regeringskansliets sätt att fungera. Där det är så EU-arbetet. Nyckelstående, det är vägarna av dagarna. Bara ta min egen denna vecka, det är först en Europavecka. Jag kom från Luxemburg, jag vet inte vad det var på dagen någonstans, nej det var inte igår. Men i måndags var det på Luxemburg hela dagen med utrikesministrarna och med Europaministrarna. Idag har vi tillbringat huvuddelen av min tid, i riksdagen med EU-frågorna för att informera och diskutera riksdagens EU-nämnd. Sen har vi regeringssammanträde i morgon, landet måste också styras någon gång. Och sen åker vi till Lissabon för europeiskt toppmöte i ett nytt. Det kan bli en ovanligt intensiv vecka på den europeiska, europeiska agendan. Men sådana här veckor inte för rätt ofta.
Hur mycket utomlands var Margareta av Ugglas under sin tid som utrikesminister?
Det vet jag inte, men hon var säkert inte mycket, men det var en annan typ. Då var det så att, om vi nu håller oss till då hade ju Sverige, det finns fortfarande tendens i denna riktning skulle jag säga, hade en observerande och kommenterande utrikespolitik. Vi vågade inte tala om allt, då på den tiden, tidigare. Vi observerade, vi kommenterade väl, om jag nu är lite ironisk, finns det tittar ner i golvet eller vad det var. Nu är vi, i och med att vi är med på ett annat sätt, så måste vi ha en agerande utrikespolitik. Det går inte att sitta där liksom bara göra ett allmänt uttalande om vi tycker om saker och ting. Utan vi ska ju vara med 27 andra utrikesminister och forma en politik. Och den politiken ska inte bara göra ett allmänt pressuttalande. All respekt för mer. Utan vi är med i någonting som agerar i förhandlingar med Mellanöstern. Eller i konfliktlösning på Balkan. Eller någonting sådär. Och det här steget då från en observerande och kommenterande till en agerande och deltagande utrikesminister. Det kräver ett annat mönster av resandet också. Det blir mycket mer, men mycket kortare. Det är snabbare fram och tillbaka till olika huvudstäder, olika personer, till olika situationer. Mindre den här typen av långa odysséer för att lägga ut den svenska modellen så träffligt för väl. Som det fanns ju lite av den här satiden.
Till sist innan vi släpper in panelen, du nämnde här IT-utrustningar. Vill du utveckla det? Men jag skulle vilja be dig att berätta om hur det såg ut när du kom in på utrikesministerrummet på UD och hur det ser ut idag?
Det var mycket elegant därför. Det har skett en betydande försämring. Bara Fostens palats, det var rent och snyggt, inga datorer, inga TV-apparater och sådana där. Utan
inom utrikesministerns rum.
Utrikesministerns rum, utan det var guldet fick glänsa. Nu är det stökigare, det är mycket mer bokhyllor och det är två datorer och det är tv-skärmar och sådär, så att det var bättre för.
Gick du med ditt trådlösa IT-nätverk?
Ja, det får du inte berätta. Så det är det går lösa.
Okej, ska vi då välkomna upp på scenen också de övriga deltagarna i panelen, Sofia Nedland, Jan Nygren och Cecilia Stege. Varmt välkomna upp ni också. 45 minuter, en timme och sen blir det ett...